Om det finns knappt 500 kärnkraftverk nu, så ska man ju då alltså egentligen räkna med att det finns 1500 stycken av samma storlek där i 2040.
Du lyssnar på, jag vill fortfarande säga Outsider, men vi heter ju inte det sen över ett år tillbaka. Är det mer än ett år tillbaka? Du lyssnar på Antilop podcast med Anna Swan och...
Syding! Men vi är ju lite outsiders, är vi ju ändå, med tanke på att vi håller på så mycket med allt annat än aktier, fast även aktier.
Exakt. Vi är ju lite all over the place i de här finansiella marknaderna, skulle man väl kunna säga. Men du är lite pepp nu, för det måste ha varit skön stämning i den här intervjun som du precis gjorde. Vill du berätta lite
ja,
om det?
Ja, det var inte bäsa direkt. Jag och Martin pratade med Daniel Major, som är vd för GoviX. Och Daniel, vi kommer in på det i intervjun som vi väl släpper nästa vecka. Då kom vi in på att han har grävt upp allt som går att grävas upp. Han har hållit på med platina och vad var det mer han sa? Mangan, guld, uran och liksom, precis allt möjligt sedan tidigt 80-tal. Och han har gjort det liksom, i hela världen också. Ryssland och Afrika och USA och var han kan liksom komma på. Han har studsat runt överallt. Och nu är han sedan 2012 vd för GoviX, som då alltså är en uranletare och som hoppas kunna bli en uranproducent från tidigt 2025 ungefär.
Vi kommer prata en hel del om kärnkraft idag faktiskt, för hela avsnittet som vi ska göra idag handlar egentligen om energisektorn. Och tanken var först att vi skulle dela upp det i två, så vi skulle prata lite mer om energi som sektor idag och sen som mer uran ihop med Daniel nästa vecka. Men nu gör vi istället som så att vi kör energi inklusive allt, vilket innebär att det kommer bli en del fokus på kärnkraft trots allt. Och sen så får ni helt enkelt njuta av den här intervjun med GXUs vd nästa vecka.
Jag kan lova att den var... han var faktiskt rätt så noggrann och nyanserad och försiktig, fast jag försökte stimulera honom till positiva kommentarer. Men jag tror att han förstår att det är liksom ingen idé att hålla på och håsa och bulla saker 4 år innan det verkligen händer någonting. Men vi fick en tydlig timeline på hur GoviX-utveckling kommer se ut, från feasibility studies till finansiering och till faktisk produktion. Och jag tror att det här blir lite som Marcelio, att man får ju liksom en lång och ganska tydlig en resa med tydliga enstaka steg. Och för världen är det bra att världen får riktigt billigt uran, för de är en av de absoluta liksom lägsta low-cost-producenterna enligt alla studier.
Precis. Men hur ska vi börja här egentligen då? Ska vi börja liksom med så här heltäckande? Var börjar man om man ska prata om energi? Kanske hur mycket energi som används?
Ja, hur mycket används?
2019 så konsumerade vi 162 000 terawattimmar. Och man pratar ju ganska mycket om att andelen fossila bränslen sjunker kraftigt, så kan du, nu har du läst mina anteckningar, men vet du hur stor andel fossila bränslen det var 2019?
Ja, nu vet jag det. Det är 84%. Yeah. Så jag vet inte, ska man verkligen tycka att det har hänt så mycket?
Nej, alltså grejen är, på 70-talet när det var liksom på toppen av fossila bränslen så var det 93%, så det har inte sjunkit jättemycket. Men då ska man ändå vara medveten om att då pratar man liksom i relativa termer. Om vi tittar på hur konsumtionen har sett ut i total volym, alltså i totala mått, så har den ökat jättekraftigt. Och bara då sedan 1994 när man startade United Nations Framework on Climate Change, UNFCC, så var målet att se till så att människan inte bidrar till klimatförändringar på en nivå som blir farlig för människor. Det första man gjorde var ju det här Kyoto-protokollet som alla medlemsländer skrev under. Och då skulle man bidra med olika mycket beroende på hur hög energikonsumtion som man hade globalt. Och det som är lite kul då, att sen man startade det här 1994 så har konsumtionen av fossila bränslen ökat med 60% och ökar fortfarande idag. Liksom ganska kraftigt i absoluta tal. Så det spelar liksom ingen roll om vi håller på att klappa oss själv på axlarna och säger gud vad bra, nu är den totala energikonsumtionen kommer bara 83% från fossila bränslen när den totala volymen ökar. Det är lite som man säger... Man blir inte rik på relativ avkastning. Med andra ord, om index faller 20% och din portfölj bara går ner 18%, du blir inte rik på det. Och på samma sätt så vi räddar inte riktigt världen genom att det relativt konsumerar mindre fossila bränslen när i total volym så stiger det fortfarande liksom precis lika mycket som det gjort innan. Så jag tänker att vi ska prata lite om det då.
Men det kanske ändå är trevligt att det märks att det har varit människor på planeten. Men det är därför vi är här, för att åstadkomma förändring.
Ja. Men jag tänker, jag tycker att det här är ganska spännande. Framförallt då när folk säger vi kommer inte behöva kärnkraft för förnyelsebar energi växer så himla kraftigt. Okej, men det spelar ingen roll. I snitt har förnyelsebar energi vuxit med 7,5%. Nej, vad säger jag? 4,5% årligen. I snitt 4,5% årligen de senaste 20 åren.
Det var fantastiskt lite.
Och totalt så utgör förnyelsebar energi cirka 11,4% av den totala energikonsumtionen, också siffran från 2019. Så för att bromsa utsläppen av fossila bränslen så krävs alltså att förnyelsebar energi ska växa mycket, mycket snabbare än vad den gör idag. Så jag gjorde ett litet experiment, för i snitt så har energikonsumtionen ökat med cirka 2% årligen. Så jag gjorde ett litet experiment och så tittade jag på om det nu var så att förnyelsebar energi fortsätter att växa med 4,5% årligen, alltså produktionen, så skulle det ta, den totala energikonsumtionen fortsätter stiga med 2% årligen, så skulle det ta fram till år, jag tror det är 2106 innan vi bara kan leva på förnyelsebar energi. Om vi säger istället att förnyelsebar energi i snitt skulle växa med 7,5% årligen, då skulle det räcka fram till år 2063. Men det funkar inte. Det går inte.
Men det är ändå långt innan vi har minat alla bitcoin. Det är ungefär 2140.
37, tror jag. Hur som helst. Det räcker liksom. Sen vet jag också att det är inte riktigt så teknologisk utveckling fungerar. Det är liksom inte linjärt på det sättet. Får jag höra ofta hemma.
Det här är väl liksom som om man ska fylla, man sitter i en stadion och så droppar det en droppe vatten ner mitt på plan. Och sen droppar det två droppar och sen fyra droppar. Och så fortsätter man sådär precis i enlighet med det här schackbrädet med riskorn. Och sen när man ser att liksom, ja, men, oj, nu är det ju faktiskt vatten en meter upp där på plan där nere. Man kanske skulle ta och börja röra på sig. Men då är det ju liksom bara fem droppar kvar. Eller liksom fem dubblingar innan du har fyllt hela stadion. Och det är lite så kanske man kan se solceller.
Ja, men det är också så här att effektiviteten i solenergi har också ökat. Den har typ fyrdubblats de senaste 10 åren. Så vi ser ändå ganska stora framsteg. Men det spelar inte jättestor roll när den totala konsumtionen ökar så himla mycket. Plus att det kräver fortfarande väldigt, väldigt stor yta både för vindkraft och för solkraft att skapa mycket energi som vi behöver. Och då är ett annat rimligt alternativ eller ett komplement. För man ska också komma ihåg att det är liksom, det finns aldrig någonting som är det här är det bästa, det är liksom det enda som ska användas. Precis på samma sätt som att fossila bränslen inte ska vara vårt enda alternativ, så ska inte uran vara det som är liksom det enda som försörjer världen med energi. Men en annan sak som är lite intressant, för idag så står kärnkraft för cirka 4,3% av den totala energikonsumtionen. Och år 2040 så förväntar man sig att de kommer stå för 8,5% av den totala energikonsumtionen. Och då gjorde jag en liten uträkning här. Så om vi säger igen då att den totala energikonsumtionen har ökat med 2% årligen, så betyder det att vi måste mer än fördubbla kärnkraften i terawattimmar per år för att det ska fungera. Och jag menar, det finns en del data på och det byggs liksom en hel del kärnkraftsverk just nu. Och framförallt i Asien, det växer definitivt kraftigast i Kina och Indien. USA liksom ligger lite efter, men till och med Biden-administrationen börjar bli försiktigt positiv för att man ska nå de här net zero-målen till 2050. Då. Så då kommer vi in lite på att även om kärnkraft bara ska stå för 8,5% av den totala energikonsumtionen 2040, så kommer så kommer efterfrågan på uran egentligen fördubblas fram tills dess. Så,
ja, kanske till och med tredubblas, ja, exakt, om man precis tar en liten snabb huvudräkning.
Ja, men precis. Men poängen här är att det händer jättemycket på energifronten. Vi är inte riktigt så effektiva som vi skulle behöva vara på vindkraft och solkraft, även om det sker väldigt mycket investeringar. Om man tittar på av det kapital som investeras i power generation varje år, så går 70% till förnyelsebar energi och resten till övrigt. Så att, jag menar, det sker mycket investeringar när det kommer till sol och vind just nu.
Ja, i alla fall när det gäller kärnkraft, så är det ju uppenbart så att man ska nog inte tro på och inte hoppas på att kärnkraften ska vare sig stå still eller minska i omfattning, utan liksom snarare så att om det finns knappt 500 kärnkraftverk nu, så ska man ju då alltså egentligen räkna med att det finns 1500 stycken av samma storlek där i 2040. Och fram till 2040 ska man nog inte heller hoppas på att det har hänt någonting på fusionssidan. Alltså vanliga kärnkraftverk är ju fission, när man delar på atomkärnor, och fusion som är det man liksom hoppas på som ren kärnkraft i framtiden. Samma sak som händer i solen. Det är väl möjligen någon gång på 40-talet som det skulle kunna bli någonting.
Precis.
Men sen är det väl också så att liksom det här med 1500 kärnkraftverk av dagens storlek, det är nog inte riktigt så det kommer se ut heller, utan det kommer vara snarare tiotusentals sådana här SMR-reaktorer, alltså små modulära som kan tillverkas billigare, de kanske kan köras effektivare och de kan placeras lite närmare användningen också. Men det kommer behöva hända väldigt mycket tillväxtmässigt, även på kärnkraftssidan. Det är väl det jag försöker säga.
Absolut. Just nu byggs det ungefär 50 reaktorer i världen, och det finns 445 stycken som är operating. Vad säger man?
I drift.
och sen så har ju, jag tror att det är till 30-tal eller till och med 40-tal i USA som är nedstängda. Så man skulle faktiskt behöva öppna upp och sätta dem i drift igen. Det är två stycken som byggs just nu.
Det där skulle ju kunna vara en riktig katalysator, som om det behövdes någon till. Men om Tyskland och USA kommer tillbaka till den miljövänliga sidan och förstår att de måste bygga kärnkraftverk igen istället för att stänga ner dem, det kan bli en sån här riktig liksom positiv trigger för hela marknaden. Och redan nu så verkar det vara så att på grund av covid så stängde man ett antal urangruvor, och det tillsammans med Sprott Physicals köp av det som kommer ut från lager, det ligger nog bakom att uranpriset till slut efter 10-15 år har fått den här rejäla farten upp från någonstans 16-17 till dagens cirka 40 dollar per pund.
Men då ska man också komma ihåg att det är fortfarande långt under nivåerna som vi såg på toppen 2007. Och det följde ju under finanskrisen, och det har väl också mycket att göra med att under recessioner så faller den globala energikonsumtionen ganska rejält, och det gjorde den definitivt under 2020. Men nästan, jag vet inte om det var en riktigt sjuk siffra. Men hur som helst, och sen så efter det, så 2011 så hade vi Fukushima-katastrofen, och då stängde Japan ner alla sina kärnkraftverk. Och generellt då efter 2011 så började folk hata kärnkraft mer än vad man hatar fossila bränslen. Det spelar liksom ingen roll. Det finns, jag hittade data på hur många som dör av air pollution årligen, men det här var siffror från 2018. Och så kan man då jämföra bara så här, dödsfall under 2018 på grund av air pollution, så kan man jämföra det med alla som någonsin har dött av olyckor som har varit i samband med kärnkraftverk. Så kan ni gissa hur många som dog 2018? För det här vet jag faktiskt inte, för jag har inte skrivit upp i anteckningarna.
Frågan här också vad som räknas att dö av kärnkraft. Men nej, inte vet jag. 4 personer.
Ja, men hur många dog av air pollution 2018?
Jaha, 4 miljoner.
8,7 miljoner 2018. Ja. Så fossila bränslen och air pollution från fossila bränslen dödar alltså fler människor varje år än HIV, tuberkulos och malaria tillsammans. Men för all del, var förbannad på kärnkraft. om det gör dig glad. Liksom.
När vi ändå är inne på siffror, och jag ju precis då har pratat med Govex vd, så i obalansen i marknaden så är det så att nu går det åt 50% mer uran än vad det tillverkas. Och om mängden kärnkraft, om den ska tripplas till 2040 och vi inte skulle producera mer uran, ja, då har vi liksom plötsligt mer än fyra gånger så stor efterfrågan som tillverkning. Och det tar ju väldigt lång tid att starta en gruva. Så det är, liksom, det är verkligen hög tid att dra igång rejäla gruvprojekt. Och som storleksordning här, alltså så här, GovX, de har två projekt på gång som tillsammans kanske kan leverera 5 miljoner pund per år. Det är en hundradel av efterfrågan där 2040. Alltså en hundradel. Och då är GovX den första gruvan som kommer online och en av liksom få hyggligt stora och lågkostnadsproducenter. Och det är alltså bara 1% av förväntad efterfrågan 2040.
Och nu är man ju såklart medveten om vad jag ska säga härnäst om man befinner sig i branschen. Men om man kanske inte gör det så kanske det här blir en liten chock. Och det kommer bli lite som en catch-up-effekt när det kommer till efterfrågan på uran. För att sen vi hade nedrustningen av kärnvapen i USA och Ryssland så har resterna från de kärnvapnen använts som kärnkraftsbränsle. Och när det tar slut så kommer det utöver... Så det kommer liksom bli... efterfrågan kommer att öka markant från en dag till en annan. Inte bara för att vi faktiskt bygger fler kärnkraftsverk utan också för att de här restlagren kommer att ta slut. Och det är inte jättemycket kvar i de här, eller hur?
Det har väldigt varit... Alltså hela branschen har ibland undrat, var kommer alla lager ifrån? Alltså var kommer allt det här som liksom hela tiden är ute och pressar priserna? Och det verkar ju vara för liksom flera olika källor. Dels är det vapenuran som man inte haft riktigt klart för sig hur mycket som är löst och hur mycket som går att använda, hur mycket som blir oanvändbart med tiden eller som är upplåst på något sätt. Sen har det gällt hur raffinaderierna har arbetat med om de har tryckt ut mer än de egentligen har fått in. Det har också handlat om hur själva krafttillverkarna har arbetat ner sina lager, för att det har varit ett smart sätt att se till att spotpriserna hålls nere desto längre. Och sen till slut så kanske man också kan säga att själva inköparna i viss mån efter 10 år har blivit blasé och tänkt att de här priserna kommer ändå aldrig komma upp, så att jag behöver inte säkra upp några leveranser för framtiden. Och det här kan då skapa en desto värre efterfrågeobalans ganska snart.
Ja, absolut. En annan sak som jag glömde säga det, att efter 2011 så gjorde Ipsos en global undersökning där man tittade på hur människor ställde sig till att använda kärnkraft som energikälla. Och 62% av världens befolkning var emot det. Men den här undersökningen gjordes alltså ganska nära in på Fukushima-katastrofen.
Jaha, inte efter att Tjernobyl-tv-serien...
Nu är det väl på 75%.
Ja, då vet man hur många som har sett den serien.
Ja. Men ska vi prata lite om den irrationella rädslan när det kommer till kärnkraft? För så är det ju verkligen. Jag menar, i båda fallen Fukushima och Tjernobyl så har ju... Jag menar, Fukushima, där hade vi en naturkatastrof. Men ändå liksom platsen och stället... Jag menar, mycket grunden till problematiken har ju varit politiskt, framförallt Tjernobyl. Det är därför katastrofen skedde. Jag menar, så här går det om man i en kommunistisk anda säger att alla ska testa på alla jobb. Då har du människor som inte är kompetenta nog att sitta där på den stolen. Men vad tror du om den här liksom irrationella rädslan? För jag tror också att i framtiden, det finns ingen anledning att vi ska ha en mänsklig faktor ens i på kärnkraftsverk. Allt det kommer vara styrt av robotar för att det är säkrare. Och det innebär också att kärnkraftsverken kommer kunna styras mer precis än idag.
Vi är ju människor och irrationella. Och många åker ju hellre bil än flyg fortfarande, trots att det är gruvligt farligt att åka bil. Men jag kanske kan faktiskt tillräckligt många miljökämpar i den mån de faktiskt bryr sig om själva miljön och inte virtue signaling enbart, svänga den här opinionen till att kärnkraftsverken kärnkraft är att föredra framför egentligen allt annat.
Fast det är också poängen. Jag vill inte säga att kärnkraft är att föredra framför allt annat. Jag tror att kärnkraft kommer vara ett jätteviktigt och bra komplement till förnyelsebara energikällor. Och jag tror att vi behöver alla de delarna för att vi ska kunna lämna fossila bränslen så snabbt som möjligt. För det är också det som är liksom det stora problemet. Det handlar inte om vilken är den bästa energikällan, punkt. Det handlar om hur gör vi den här transitionen så snabbt som möjligt.
Mm, jag håller helt med. Vad jag menar var att på marginalen är kärnkraft bäst. Men det är klart att...
Det är inte en tävling, men allting är en liten tävling.
Ja, men så här, från siffrorna som du drog innan, om man ska lägga en marginell krona på någonting, då är det bättre att lägga den på ett till kärnkraftverk än att försöka bygga ut en solcellsfabrik till. Men man får ju jättegärna göra både och så mycket man kan. Men ju större andel av investeringarna som går till kärnkraft, desto fortare kommer vi ifrån det fossila. Det är så jag menar, för att det är bättre per tillverkad energienhet.
Så är det faktiskt. Och en annan sak som är lite intressant, för jag håller på att skriva två memos just nu, ett om hela energisektorn och sen så ett om uran. Och då har jag tittat på investeringar i energisektorn och var man har faktiskt fått bäst riskjusterad avkastning och var risken är högst och var risken är lägst. Och när det kommer till just förnyelsebar energi så är enligt då International Energy Agency så är risken jättehög att förlora dina pengar om du investerar i förnyelsebar energi då, för att det är ett så crowded område, vilket jag tyckte var jätteintressant. Men jag kommer ta med lite mer data till memot, så en liten teaser.
Men hur ska man tänka placeringsmässigt då här? För om du ändå är inne på det här med att förlora pengar och all energi, den är utsatt för politisk risk. Det kan komma incitament eller anti-incitament för olja. Det kan göra det för kärnkraft. Sen har vi liksom att solceller och sånt skulle kunna tappa sina subventioner.
Och det är jätteviktigt att du säger det där. För som jag sa innan så är teknologisk utveckling är inte linjär. Men den politiska risken är faktiskt ganska linjär. Så du måste räkna med den här. Det är faktiskt jätteviktigt att komma ihåg. Men jag menar, det är väl ingen hemlighet att vi är Grazielio. Så jag menar, vi har ju händerna djupt ner i solenergilagringsfickorna. Men vi är också väldigt positiva till kärnkraft och till uran. Jag menar, full disclaimer, jag äger GXU. Du äger GXU genom mig. Och jag äger också det här amerikanska väldigt stora uranbolaget, vad det heter. Jag såg att du också äger det tydligen, fast själv. Så att, great.
Tänker du på... Vilket tänker du på? URC eller Cameco?
Nej, URC. Och det har väl du också i din portfölj?
Ja, jag går VX också.
Men vad fint. Great minds think alike. Jag är som en liten, hävstång på dig. precis. Nej, men så vi investeringsmässigt, det finns en hel del jättespännande case. Och nu har GXU och de andra rambolagen, de har verkligen rusat senaste månaden. Men med tanke på uppsidan så finns i uran och med tanke på den explosiva tillväxten som vi både ser komma och som faktiskt behövs för att vi ska kunna nå de klimatmål som vi redan har satt upp. Så ja, men jag ser väldigt optimistiskt på många bolag. Men man kanske då, om man ska börja med uran, kanske man ska börja med... Kan man köpa ur ETF? Det kan man inte göra nu.
Inte som svensk.
Nej, okay. Men då får man helt enkelt titta på större amerikanska urangruvor, skulle jag säga. Snarare än GXU. Nu vill jag inte...
Ja, sen kanske man kanske kan köpa in sig också i Sprott Physical. Den finns i Kanada under UU. Det här är absolut ingen rekommendation. Och den ska också noteras i USA inom ett par månader, tror man i alla fall. Då får man ju faktiskt exponering via att köpa ett bolag, inte en ETF. Och den exponeringen är ju mot spotpriset. Alltså de kommer ju köpa så mycket de kan av det fysiska underliggande. Och då är man med på prisutvecklingen.
Och man ska komma ihåg då att spotpriset på uran ligger fortfarande typ 50% under toppen 2007. Så att vi har liksom inte sett nära av det här slutet. Och med tanke på att just energisektorn, det här är inte en... I vanliga fall när vi pratar råvaror så pratar jag mycket om att hedga potentiella nedställ i aktier och så vidare. Men just urankriset, det här är ju snarare en vara som det kommer att brist på under väldigt, väldigt lång tid. Och skulle fortfarande vara tidigt om du zoomar ut under ett längre perspektiv.
Uran är nästan som motsatsen till biotech sektorn. I biotech så kan du ju få en enorm hävstång på pengarna ifall just det bolag som du köper råkar komma igenom alla kliniska studier eller kanske göra någon försäljning till ett större bolag. Men om du köper hela biotech-sektorn, då har du liksom köpt att varenda bolag har sina cheerleaders och har hypat upp kursen totalt sett för hela sektorn. Medan uran till exempel, där är hela sektorn kanske är värd 30 miljarder dollar. Och även i förra cykeln, långt innan allt penningtryckande och hype för uran, då var sektorn värd 100 miljarder dollar. Så att det finns 3 gånger uppsida bara för att komma tillbaka till den gamla, egentligen lilla toppen.
Och då kan vi ju kolla lite snabbt då, vilket år var det här? 2007. Sedan dess har ju faktiskt sen dess så är ju alltså har vi alltså estimerat en tillväxt om mer än det dubbla när det kommer till hur många terawattimmar per år som kommer att komma från just kärnkraft. Det finns en hel del att hämta där, tror jag i alla fall.
Men sen inom energisektorn generellt, alltså jag tror ju energi är det viktigaste vi har. Energi används till precis all aktivitet. Energi, det är det som liksom är aktivitet. Och det här betyder ju inte att man ska liksom helt bortse från till exempel vad som händer i vätgassektorn. Som det är nu så är liksom olika typer av vätgaslösningar, de är dyra och ibland farliga, och det är svårt att bygga enhetliga system och nät för det här. Men vätgas har ju den fördelen att man kan tillverka vätgasen med överskottsenergi och lokalt lagra det som spjälka vatten till väte och syre, och sen har man det lagrat lokalt. Och vill man ta energiuttag ur väte plus syre så kan man göra det ganska snabbt och hårt. Det kan användas på massa trevliga sätt. Så att om man bygger upp lokala små förnyelsebara elkällor, så till exempel istället för att lagra det som värme i någon aceliotermos, så kan man lagra det i form av väte och syre, och sen kan man hämta den gasen eller låta den explodera på plats. Så det är ju en potentiell spännande framtida utveckling, och inte minst så kan man behöva den typen av explosiv energi till olika applikationer där det inte riktigt funkar med batterier till exempel.
Men för att tilltala hela publiken då, så har ju faktiskt också uran hittat till Reddit. Och jag tänkte bara kanske som avslutande så skulle jag kunna läsa högt från en person på Reddit som har gjort en urananalys.
Ja.
Det här är alltså en analys från den 2 september. Och det här är från Wall Street Bets. Och så här säger Fargo Newby: Uranium, sure. There are no flashing LEDs like CRSR adds to all their products, but that's because we don't need it. Uranium already glows in the dark. Maybe uranium isn't as sexy as some overhyped, underdeveloped treadmill with an iPad glued to it that kills babies. And it is lacking in buzzwords like cloud data and analytics.
Vi var ju shorta både Peloton och Zoom, bara påpeka.
Precis. But uranium is energy, and everything we do takes energy. And this is the cleanest, densest, most likely candidate for the immediate future. Jag tycker att det här är fint, för någonstans så han har fattat poängen, och också att det lyser i mörkret. Jag menar, om man tittar på hur det senaste årets analyser, liksom retail-analyser har gjorts på olika sektorer, så känns det som att lyser i mörkret, det är både korrekt och lite användbart. Så det var bara allt från Antelope Hedge Goes Reddit.
Jag slänger in en liten sista grej om olja bara, att man ska inte helt glömma olja, för det används ju inte bara till att elda upp, utan det används ju till mat och till smörjmedel, till plast för att bygga teslor, shampoo. Så olja och plastindustrin, det är liksom ingenting som försvinner i första taget. Så man ska inte räkna bort oljeindustrin heller.
Nej, absolut inte. Och Och som sagt, det är inte som att vi kommer gå från 84% fossila bränslen till noll. Och även om den sjunker lite grann så växer fortfarande den totala energikonsumtionen. Så att, jag tror att i några år till så kommer vi se fortsatt ökad efterfrågan på fossila bränslen.
Plast är ju också ett fossilsänke, kan man säga.
Du kan vara ett fossilsänke.
Eftersom plast inte bryts ner, så all olja som du gör plast av, den stannar ju där för evigt. Sen kan den ligga och cirkla där i Sargassohavet och utan att påverka koldioxidhalten i atmosfären. Och det är väl fantastiskt.
Så där.
Då har du lyssnat på
Du har lyssnat på Antiloop podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation, och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension, så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antiloops senaste memos.